Bo Tidholm, vad tänkte du när du fick höra om Kamprads testamentdonation till Norrland?
Jag blev ganska förvånad, måste jag säga. Det hade man inte väntat sig. Jag kanske har att göra med också att jag tänkte att han inte skulle ge bort några pengar överhuvudtaget. Så tänkte jag väl. Sen tror jag att de där pengarna kanske liksom är svåranvända. Det är ju ofta så med stiftelsepengar att statuterna är väldigt hårt formulerade och man måste liksom leva upp till 9 av 10 kriterier och det är nästan ingen som gör det. Och även om, ja, sådär. Så att effekten av det förhåller jag mig kanske lite skeptisk till, men det är roligt. Det är en pikant detalj. Och det räddar vår landsbygdsminister lite grann ur en knipa som han sitter i. Han är väl kanske inte en helt lyckad minister. Hans karriärväg ser ut så att han var ju kommunalråd i Haparanda. Och han lyckades då få kontakt med Kamprad. Han fick en IKEA-etablering i Haparanda. Och det är liksom det han har byggt sin karriär på. Och nu då har ju de här kontakterna med Kamprad då, vad jag förstår, gjort att Kamprad har gjort den här donationen då till Norrlands näringsliv. Så att Sven-Erik Bucht fick en fjäder i hatten där, som var lite otippad kanske.
Hur är det allmänt om man tänker just med det här är då privata pengar, men det är ju ofta så att glesbygden vilar ganska högt eller hårt på den tredje sektorn som man brukar kalla frivilligkrafter. Mm. Och där staten kanske också förlitar sig på att det finns uppbackning från privatpersoner och deras engagemang för sin ort.
Ja, jo, så är det ju verkligen. Det är flera frågor i en där. Men en allvarlig sak är ju att om man tittar på kapitalflöden, om man tittar på vart riskkapitalet går, så tror jag att Norrland får, ja, av allt riskkapital i Sverige, så tror jag att Norrland får ungefär någonstans mellan 2-3%. Och merparten då, det är ju över 50% går till Stockholm, så att säga, av det fria riskkapitalet då. Och sen så krävs det ju därför väldigt stora offentliga insatser, skattemedel, för att det liksom ska hända saker i den här delen av landet. Och det gäller ju inte bara Norrland, det gäller ju liksom svenska landsbygder i allmänhet. Och en konsekvens av det är ju att det blir en ganska låg förädlingsgrad. Av det som produceras så försvinner ju det mesta. Både humankapital och råvaror försvinner ju då till platser där det finns kapital som kan användas för att förränta och förädla produkten. Och det är ju vårt dilemma att det är så. Så att här har vi ju då liksom olika krafter som samverkar och förstärker en urban norm som i allra högsta grad både är metafysisk och liksom på något sätt kulturell, men som i allra högsta grad är en konsekvens av kapitalismens centrifugalkrafter, skulle man kunna säga.
När du talar om den här urbana normen, så det finns ju också krafter som anser att eller som tycker att det kanske inte är så farligt om landsbygden dräneras. Och då måste jag bara citera företagsekonomen Kjella Nordström som har talat om skräpytor. Mm. Där finns inga universitet, ingen underhållning, ingen shopping, bara träd. Åker du dit kommer du hitta 3 alkoholister, några barn och ett par knäppjökar. Det är det som återstår. Alla andra har stuckit.
Mm. Ja, för det första är det ju inte sant. Det går ju att vända på det också. Jag menar, det är ju egentligen mycket mer utmanande och komplicerat och kräver en helt annan typ av kompetens att leva på landsbygden än att leva i staden. Att leva i staden är ju väldigt enkelt. Du får allting serverat. Du behöver inte kunna någonting egentligen utom din profession. Och möjligtvis då ha en viss social talang. Men du behöver inte kunna hantera någonting. Du behöver inte ha körkort. Du behöver inte kunna elda. Du behöver inte kunna sköta om ett hus. Och jag skulle nog säga ändå att det kräver en mindre grad av social talang, för att landsbygden har liksom större friktion, man är mer beroende av varandra. Man har dessutom en starkare roll som medborgare, skulle jag säga, i kontrast till staden där man är mer en konsument som röstar med fötterna. Så att han har ju fel på ett grundläggande plan. Jag blir jättetrött på Kjell Nordström. Han har ju dessutom... Han plitade ihop en föreläsning 1991 och sen har han kört ungefär samma. Och många blir provocerade av det där jag tycker att tillmäta honom för stor betydelse.
Men själv skriver du också om döda zoner som ju faktiskt finns, och det är ju en utmaning. Och det finns ju tre ord som återkommer ofta om man läser dina texter. Det är gruvan, det är skogen och det är vattnet. Och den här treenigheten, dess betydelse och dess allt avtagande betydelse för de lokala som bor där.
Ja,
så vad kan man göra? Vad finns det för riskfaktorer? Vad finns det för möjligheter för att ha en så kallad levande landsbygd?
Ja, det är ju den stora knäckfrågan. Jo, de döda zonerna är ju verkliga. Och tittar man på befolkningsprognoser så kan man ju också se att det liksom, jag menar, Sverige är nu 10 miljarder invånare. Vi ska bli 12 miljarder år 2040. Men enligt alla prognoser som liksom Tillväxtverket och Statens långtidsutredning, Boverket, alla har gjort oberoende av varandra faktiskt, har ju kommit fram till att ingen del av den tillväxten kommer ske egentligen utanför storstadsområdena. Det är egentligen bara Stockholm, Malmö och Göteborg som kommer växa med de 2 miljoner människorna. Och det har ju att göra med att det är komplicerat då att ha en fungerande arbetsmarknad i de här döda zonerna. Och det hänger ju sin tur ihop med liksom hur samhället har ordnats här. Att vi har använt vår landsbygd, och särskilt norra Sverige, som en slags som ett råvarulager där vi har hämtat hem saker. Och med dagens skattesystem, och det är det här som komplicerar det då, att vi har ju väldigt höga produktionsvärden. Faktum är att vi har ju den högsta regionalbruttoprodukten är ju i Norrbotten. Den är ju större än i Stockholm. Tittar man på medborgaren, så är medborgaren mer produktiv per capita i Norrbotten än i Stockholm. Men det är ju extremt lite av det som stannar kvar. Eftersom i vårt skattesystem så får kommunerna och landstingen, de får ju bara in pengar från löneskatten. Och om man då är i den belägenheten att man har en arbetsmarknad som är ganska tung i de gamla näringarna, man kanske är tung i de gamla råvarunäringarna eller industrisektorn, då har man också råkat ut för att de sektorerna har rationaliserats, centraliserats, automatiserats, mekaniserats under väldigt, väldigt lång tid i olika faser. Så till en milda grad att det nästan inte krävs människor för att producera det där som står för produktiviteten. Och då beskattas det inte heller på plats. Ingenting av det. Och då kan man ju då leverera hur mycket välstånd som helst och pengar och saker forsar ut. Men eftersom det inte är människor som hanterar processen så blir det väldigt lite kvar lokalt. Och det är ju orättfärdigt skulle jag säga. Så att skulle man kunna ändra på det så skulle ju någonting vara vunnet. Sen kan man ju konstatera att det kanske inte hjälper ändå. För sen kommer ju allt det andra som har med det sociokulturella, den urbana normen och människors liksom vilja att leva i förtätade miljöer med friktion och kulturutbud och shopping och möjligheter att förverkliga sig själv på en arbetsmarknad, tjäna mera pengar, den typen av saker. Och så att även om vi då tänker oss en framtid där då Sveriges landsbygd får behålla en större del av det välstånd man faktiskt skapar och kan upprätthålla en högre nivå på offentlig sektor och kanske liksom fritidsutbud, kulturutbud, sådana saker, göra det mer attraktivt att bo på platsen, så är det inte säkert att människor vill göra det ändå.
Nej. Och du skriver mycket också om den här självbilden, den här, att hur man ser på de som väljer att flytta och de som väljer att stanna kvar eller är tvungna av olika anledningar att stanna kvar. Ja. Att vad gör det med människor så att säga?
Ja, alltså det är det som är det märkliga med landsbygden. Att landsbygden har ju i någon mån hög status. Men det beror också på dels ur vems perspektiv och vems landsbygd vi talar om. För är du en person som då kanske är arbetarklass, du har vuxit upp på landsbygden och du väljer att stanna kvar, då får du ju en extremt låg status. För då har du ju då enligt den moderna normen inte gjort ett eget livsval, utan du är någon som har blivit kvar så att säga. Det räknas aldrig som ett eget individuellt val, det valet. Men är du kanske en person som har är född och uppvuxen i en stad eller har flyttat och gjort karriär i en stad och sen väljer att flytta tillbaka, ja, då har du kanske downshiftat Och då förutsätter man också att, ja, dels så förutsätter man ju att det var ett eget val, vilket ju alltid smäller högre. Men också att det är ett val som är gjort utifrån andra, av andra skäl. Alltså att du söker det som den urbana människan uppfattar som liksom landsbygdens essens, det vill säga rekreation, estetisk skönhet, kulturvärden, kanske byggnadsvård, odla din egen mat, allt sånt här som har en hög status i dagens samhälle. Så att det är extremt snurrigt liksom. Mm.
Och det som är också intressant, det här med, om man tänker på näringslivet, att vad finns det kvar? Och då är det ju ofta det här med turism man talar om. Mm. Och då finns det ju den risken att alla de här döda zonerna blir någon slags disneyfierade äventyrsland. Mm. Både på gott och ont.
Ja. Jo, visst är det så. För att det är ju en konsekvens av urbaniseringen är ju att det sker en maktförskjutning. Jag menar, i takt med att vi får då en allt större urban medelklassbefolkning, så blir ju deras tolkningsföreträde över samhället och därigenom också över landsbygden allt starkare. Och det bara den urbana människan vill ha när den har ledigt på helgerna eller på sin semester. Och det är ju en landsbygd då som ser pittoresk ut på sommaren. Resten av tiden bryr man sig inte särskilt mycket om det. Och sen levererar det som är viktigt för dem. Det vill säga då kanske tystnad, naturvärden, friluftsliv. Och det står ju i kontrast till den fastboende människans behov. Den fastboende människans behov på landsbygden kanske ser ut så att man vill ha arbetstillfällen, vilket då förutsätter kanske en viss exploatering och nedskräpning och oväsen på landsbygden. Man vill ha liv och rörelse, man vill ha handel. Man vill inte alls ha den här idyllen. Så där finns det ju en slags kulturstrid, skulle jag säga, om landsbygden och tolkningsföreträdet över landsbygden, där vissa frågor ibland seglar upp så där, som vargen till exempel, alltså som ju är en jättestor debattfråga på den svenska landsbygden, där många då i den liksom hårdföra landsbygdsbefolkningen absolut inte vill ha varg. Man anser att det liksom är någon slags förmodern bäst som inte har någonting att göra i deras då moderna landsbygd som de vill ha. Men storstadsbefolkningen gärna vill ha vargen, därför ur deras perspektiv så får det landsbygden att bli mer naturlig, mera landsbygd, lite spännande, lite mera vildmarksaktig. Och det där tycker jag liksom sätter fokus på vad som kanske krävs av en landsbygd för att överleva på dagens marknad. Och det är nog ofta att till varje pris leva upp till den urbana människans förväntningar. Att ska du överleva, då måste du sätta på dig en rolig hatt och baka tunnbröd och liksom kanske offra den där urskogen för att bygga ytterligare en nedfart på fjället eller exploatera någonting annat, så att säga.
Du skriver också om den politiska sprängkraften som finns i den här missnöjet som kan gro på landsbygden eftersom man känner sig eftersatt och förbisedd och så vidare. Och då kommer vi in på den här riskerna. Vad finns det för risker med att lämna de här döda zonerna åt sitt öde?
Alltså, ojämlikhet skulle jag säga medför alltid risker. Alltså oavsett var ojämlikheten uppstår. Om det är mellan olika delar av en stad. Segregation är det är aldrig bra. Så att det är det som händer nu på den svenska landsbygden. Jag skulle säga att det glider isär. Och det får ju konsekvensen att vi får en allt större grupp på landsbygden som inte känner sig sedda, inte känner sig riktigt lyssnade på. Och som kanske faktiskt i värsta fall också kan bli lätta offer för populister. Det är också det vi har sett. Vi har sett det i valet i Tyskland med Alternativ für Deutschland, Brexit-valet i Storbritannien, valet av Trump i USA, Front National i Frankrike. Och tittar man på de här valen så är liksom befolkningstäthet är en väldigt viktig faktor i de här valen. Och jag tror att det har att göra med ojämlikheten och att människor inte känner sig sedda. Och det har också att göra med liksom den urbana normens innehåll. Att den urbana normen, den innehåller också ett värdesystem där det individuella valet och valfrihet inom välfärden och mångfaldsfrågor och tolerans och sådana saker är mycket viktigare än, vad ska vi säga, sociopolitiska framsteg som längre semester, kortare arbetsdag, bra arbetsmiljö, högre löner, en tryggare välfärd, massa sådana saker. Och där hamnar landsbygden i kläm.
Ja, du avslutar din senaste bok med att säga att sist och slutligen så handlar det om rättvisa.
Jag tror det, för rättvisa är ju också ett botemedel mot ojämlikhet. Så att jag, det är någonstans där jag landar. Liksom.